Good morning.
Good morning.
I'm very happy to be here in Biblicum.
You're glad that what I had in Biblicum?
And we begin with a prayer that the Lord may sanctify us in his truth.
Vi börjar med en bön om att Herren ska helga oss i sin sanning.
Because we know that his word is truth.
För vi vet att hans ord är sanningen.
So Lord God, Heavenly Father, bless us as we study thy word and grant us the guidance of thy Holy Spirit that we may grow in faith and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ.
Amen.
Now, before we begin with the discussion of Romans proper, I wanted to say just a few words about the origin of the Roman congregation.
Innan vi börjar att diskutera själva innehållet i Romarbrevet, så ska jag säga något om vad brevet är skrivet till och dess ursprung.
The eisegetical material on Romans in general we will cover in a later lecture.
De inledande frågorna om Romarbrevet ska vi ta upp i ett senare föredrag. Det blir i maj månad.
As you know, the letter to the Romans is written to the Christians in Rome.
Romarbrevet är skrivet, som ni vet, till de kristna i Rom.
And to the Christian congregation that was in existence there at the time that Paul wrote the letter.
Det fanns en kristen församling där i Rom vid den tidpunkt när Paulus skrev detta brev.
Now we don't know how that congregation came into existence.
Vi vet inte hur den här församlingen blev till.
We know that Paul did not found this congregation on his missionary journeys.
Det var inte Paulus som hade grundat den under sina missionsresor.
And Paul did not come to Rome until at least 3 or perhaps 4 years after he wrote this letter.
Paulus kom inte till Rom förrän 3-4 år efter det att han hade skrivit detta brev.
I'm sure that you all know that the Roman Catholic Church says that the congregation in Rome was founded by the Apostle Peter.
De romerska katolikerna säger ju att Petrus har grundat församlingen i Rom.
According to Roman Catholic doctrine, Peter came to Rome in about 44 and founded the congregation at that time.
Enligt romersk katolsk lära så ska Petrus ha kommit till Rom ungefär 44 efter Kristus och grundat församlingen då.
And then he served as the bishop of that congregation for 25 years.
Och så skulle Petrus ha varit biskop i Rom i församlingen där i 25 år.
But this doctrine is the basis of the whole Roman Catholic doctrine of the papacy.
Den läran är själva grundvalen för hela den romersk-katolska läran om påvedömet.
In the Bible there is absolutely no evidence for this view.
Men i Bibeln finns inga som helst vittnesbörd, evidenser för, bevis för den läran.
Roman Catholic books often say that this doctrine is based on Acts 12:17.
Katolikerna hänvisar ofta till apostlagärningarna i 12:17, att läran skulle ha sin grund där.
And sometimes you will read a sentence in Roman Catholic literature that goes something like this.
Ibland kan man läsa i romersk katolsk litteratur ungefär följande.
That after Peter left Jerusalem,
sedan Petrus lämnade Jerusalem,
during the persecution of Herod,
under Herodes, förföljelserna från Herodes,
he went to the city of Rome,
så reste han till Rom,
founded the congregation there,
grundade församlingen där,
and served as its bishop for 25 years.
Och tjänade som dess biskop i 25 år.
Acts 12:17.
Och därefter hänvisar man till apostlagärningarna 12:17.
Now if we look that up,
om vi nu slår upp apostlagärningarna 12:17,
you notice that it says nothing at all about Peter going to Rome and serving there as bishop for 25 years.
Det står inte ett ord om att Petrus for till Rom och tjänade som biskop där i 25 år.
It just says he went to another place.
Det står bara att han for till en annan plats.
Now the Roman Catholic scholars say, well, that other place has to be Rome. It can't be anywhere else because that's what Roman Catholic doctrine says.
Men då säger romarna att när det står att han begav sig till en annan ort, så måste det betyda Rom, för det är inget annat att välja på.
In fact, there is not a single passage in the whole New Testament that says that Peter was ever in Rome.
Men det finns inte ett enda ställe i hela Nya Testamentet som säger att Petrus var någonsin i Rom.
The only passage that could be interpreted that way fairly is
Det enda stället som kunde möjligtvis tolkas i den riktningen
is found in 1 Peter chapter 5 verse 12.
Det hittar vi i första Petribrevet
5:12.
Mm-hmm. Och där står det ju: genom Silvanus, eder trogne broder, för en sådan håller jag honom nämligen, har jag nu i korthet skrivit detta för att förmana eder och för att betyga att 13. Om vi är Guds rätta nåd. Församlingen i Babylon, utvald likasom eder församling, hälsar er, så gör upp din son Markus.
It is possible that Babylon here is Rome.
Det är möjligt att Babylon här är detsamma som Rom.
Because the early Christians did speak of Rome as being Babylon.
De första kristna talade ofta om Rom så som Babylon.
What makes that very interesting is that in Rome, in Revelation chapter 17, Babylon is the seat of the Antichrist.
Det är ju intressant, för att i Uppenbarelseboken 17 så är Babylon antikrists säd.
So this passage could mean that Peter was in Rome shortly before he died.
Så det här skulle kunna betyda att Petrus var i Rom kort före sin död.
And from church history I think it's very likely that Peter did come to Rome shortly before his death and that he was crucified there upside down.
Och utifrån kyrkohistorien så tror jag att det är möjligt att Petrus kom till Rom strax före sin död och blev korsfäst där upp och ner.
But that was long after the congregation in Rome had been founded.
Men det var ju långt efter det att församlingen hade grundats i Rom.
And there is nothing in early church history that says that Peter was bishop of Rome for 25 years.
Och det finns inget i den första kristna kyrkans historia som säger att Petrus var i Rom som biskop i 25 år.
In fact, the earliest notice of that in church history is found in the writings of Jerome about 400 after Christ.
Första påståendet i den riktningen finns hos Hieronymus omkring 400 efter Kristus.
But I believe that there are many things in the Bible that indicate that the congregation was not founded by Peter.
Men jag tror att det finns flera saker i Nya Testamentet som visar att församlingen i Rom inte grundades av Petrus.
In the first place, Acts 12:17 does not say that Peter went to Rome.
För det första, Apostlagärningarna 12:17 säger inte att Petrus for till Rom.
In Romans 15:20,
i Romarbrevet 15:12,
St. Paul says that his settled missionary policy was not to preach where some other apostle had worked.
Det säger Paulus att han hade som regel att inte predika evangelium där någon annan hade varit före honom.
In 2 Corinthians 10:16,
i andra Korinthierbrevet 10:16,
he says that he does not boast about things that are made ready for him by others.
Säger Paulus att han berömmer sig inte av sånt som har gjorts färdigt före honom av andra.
When Paul came to Rome in Acts 28, in the last chapter of Acts,
i sista kapitlet i Apostlagärningarna berättas om hur Paulus kom till Rom.
He explained to the leaders of the Jewish community in Rome what Christianity was all about.
Så förklarar han för ledarna där vad kristendom egentligen är för någonting.
It gives the impression that the leaders of the Jewish community did not know very much about the Christian religion.
Det ger det intrycket att ledarna för den judiska församlingen där inte visste så mycket om vad kristendom är.
This was in about the year 60 after Christ.
Det är omkring år 60 efter Kristus.
In other words, if the Roman Catholic doctrine is right, 15 years after Peter had founded the congregation there.
Det vill säga, om romarna hade rätt så vet man ingenting om kristendomen då 15 år efter det att Petrus har grundat församlingen där.
And according to Galatians, Paul and Peter had agreed that Peter would work especially among the Jews.
Och enligt Galaterbrevet så hade Petrus gått med på att Petrus skulle särskilt arbeta bland judarna.
So that if Peter had come to Rome 15 years before this.
Så om Petrus hade kommit till Rom 15 år före år 60 då Paulus skrev det här.
And Peter was especially interested in doing mission work among the Jews.
Om Petrus då var särskilt intresserad av att missionera bland judarna.
Then why is it necessary for Paul 15 years later to explain to those Jews what Christianity is all about?
Varför är det då nödvändigt för Paulus 15 år senare att förklara för judarna vad kristendom är för någonting?
I find it very hard to imagine how Peter could keep his mouth shut so long.
Ja, jag tycker det är svårt att förstå hur Petrus kunde vara tyst så länge.
And so I don't believe that Peter could have been in Rome before Paul got there in 60 A.D.
Så jag tror inte att Petrus kan ha varit i Rom före det att Paulus kom dit.
During Paul's stay in Rome, he wrote four letters.
Medan Paulus var i Rom skrev han fyra brev.
The letter to the Ephesians,
till Efesierna,
Colossians,
Kolosserna,
Philippians,
Filipperna,
and Philemon,
och Philemon brevet.
In all of those letters, he sends greetings to the people he's writing to from the people in Rome.
I alla dessa brev sänder han hälsningar till dem han skriver till från vännerna i Rom.
And he sends greetings from many people in Rome by name.
Och han nämner namnet på många i Rom som han hälsar ifrån.
If Peter was pastor of the congregation there,
om nu Petrus var församlingens pastor eller biskop,
certainly we would expect that Paul would also have sent greetings from Peter.
Så skulle vi ha väntat oss att Paulus också hade hälsat från Petrus.
So the captivity letters would seem to indicate that Paul, that Peter was not in Rome at that time.
Så dessa fångenskapsbrev visar väl att Petrus inte var i Rom vid denna tid.
And in the letter to the Romans, he also sends greetings to people in Rome.
Och i Romarbrevet sänder Paulus också hälsningar till människorna i Rom.
Some of the commentators believe that Paul actually in Romans 16 mentions all the various groups of Christians that were in Rome.
En del kommentatorer menar att i Romarbrevet 16 så nämner Paulus alla de olika grupper som kristna grupper som fanns i Rom.
That may be possible, although we can't be sure.
Det kan vara möjligt även om vi inte kan vara säkra på det.
But the greetings that we have in Romans 16 can help us to see how that congregation might have come into existence.
Men hälsningarna i Romarbrevet 16 kan hjälpa oss att förstå hur församlingen i Rom har blivit till.
We know from Acts chapter 2 that when Peter preached, or when the apostles preached on the first Pentecost day, there were people there from Rome.
Vi vet av apostlarna 2 att när aposteln predikade vid första pingsten så fanns det människor från Rom som var närvarande.
And if those, some of the people from Rome were converted,
om några av dessa från Rom då blev omvända
and went back to Rome,
tillbaka till Rom
after Pentecost, then they would form a Christian congregation there.
Då skulle de ha kunnat bilda en kristen församling i Rom.
But let's take a look at the names that we have, some of the names that we have in Romans 16.
Låt oss se på några av namnen i Romarbrevet 16.
In verse 3, Paul says,
i vers 3 säger Paulus, hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus.
Now we know that Paul met Priscilla and Aquila in Corinth.
Vi vet att Paulus mötte eller träffade Priska och Aquila i Korinth.
When Paul came there on his second missionary journey,
under sin andra missionsresa.
And we know also that Priscilla and Aquila had come from Rome.
Vi vet också att Prisca eller Priscilla och Aquila kom från Rom.
That's said in Acts 17 also.
Det står i Apostlagärningarna 17.
So Priscilla and Aquila were from Rome. They had moved to Corinth where Paul brought them to the Christian faith.
Så de hade flyttat till Korinth och där blev de troende tack vare Paulus.
And after Paul left Corinth on his second missionary journey to go to Ephesus, he took Priscilla and Aquila along with them.
Och när Paulus lämnade Korinth under sin andra missionsresa och for till Ephesus, så tog han Prisca och Aquila med sig.
I know also that Priscilla and Aquila had been forced to leave Rome by the decree of Claudius Caesar.
Och kejsar Claudius Caesar hade ju genom ett dekretum tvingat dem att fly eller lämna Rom.
Now, Claudius died in 54.
Claudius dog 54.
And very likely Priscilla and Aquila went back then after the death of Claudius.
Och det är troligt att Priscilla och Aquila då får tillbaka till Rom när denne grymme kejsare
dör. After 54. Alltså,
efter 54.
And when Paul wrote Romans in 57.
Och när Paulus skrev Romarbrevet år 57,
he sent greetings to Priscilla and Aquila in Rome.
Så sänder han ju hälsningar till Priscilla och Aquila som då är i Rom.
So those members of that congregation, we know how those people became members of the Roman congregation.
Så vi vet alltså hur dessa båda blev medlemmar i den romerska församlingen.
In verse 5, Paul sends greetings to Epaphroditus.
I vers 5 sänder Paulus hälsningar till Epaphroditus.
of whom he says that he is the first fruits of Asia unto Christ.
Han säger om honom att han är förstlingen av dem som i provinsen Asien har kommit till Kristus.
So clearly Epaphroditus was converted in Asia.
Så det är tydligt att Epaphroditus blev omvänd i Asien.
But he is now living in Rome.
Men nu bor han i Rom.
In verse 7.
I vers 7.
He sends greetings to Andronicus and Junius.
Sänder Paulus hälsningar till Andronicus och Junius.
And of them he says that they were in Christ before me.
Om dem säger han att de var i Kristus före honom, som längre än jag har varit i Kristus.
We don't know in what year Paul was converted.
Vi vet inte vilket år Paulus blev omvänd.
But we do know that he says in Galatians chapter 2,
men han säger i Galaterbrevet 2,
that he came to Jerusalem 14 years after his conversion
for a visit. Han kom till Jerusalem för ett besök 14 år efter sin omvändelse.
Now we can't be completely sure what visit that was.
Vi kan inte vara 100% säkra på vilket besök som avses.
But it was either the visit during the famine,
men antingen var det besöket under hungersnöden,
or it was the visit after his first missionary journey.
Eller då var det besöket efter hans första missionsresa.
So it was either in about 46 or 48 or 49.
Så antingen var det 46 eller 48 eller 49.
So Paul must have been converted then sometime between 32 and 35.
Så någon gång mellan 32 och 35 efter Kristus blev Paulus omvänd.
And if Andronicus and Junius were in Christ before him,
om nu Andronicus och Junius var i Kristus före honom,
then they could not have been converted after 44, when Peter went to Rome.
Så då kan de inte ha blivit omvända efter 44, då Petrus enligt romarna ska ha kommit till Rom.
And therefore these people also could not have been converted by Peter.
Alltså kan de inte ha blivit omvända genom Petrus predikan.
At least not during his Roman visit, during his Roman term of office, during his bishopric of Rome.
He
was bishop in Rome.
Varje fall inte medan han var biskop i Rom, om han nu hade varit det.
But just one more verse I'd like to call your attention to, and that's verse 13.
Vi tar bara en vers till här, vers 13.
Where he says, salute Rufus, the elect in the Lord, and his mother and mine.
Hälsa Rufus, den i Herren utvald, och hans moder, som också för mig har varit en moder.
When Paul says that the mother of Rufus is also his mother,
när Paulus säger att Rufus mor också är hans mor,
that must show a very close relationship between those between Paul and that family.
Det visar på ett nära förhållande mellan Paulus och denna familj.
And thus these must be people who had been personally acquainted with Paul.
Det måste vara frågan om människor som har varit personligen bekanta med Paulus.
And if Paul had never been in Rome,
om Paulus aldrig hade varit i Rom när han skrev det här,
he could not have become acquainted with them in Rome.
Så har de inte träffats och blivit bekanta i Rom.
So he must have met them somewhere else.
Han måste träffat dem någon annanstans.
So when we put all these things together, it appears that many of these people who were converted in other parts of the Roman Empire.
Så om vi tar alla dessa saker tillsammans, så ser vi att det är frågan om människor som har blivit omvända i andra delar av det romerska riket.
And when they came to Rome, they just naturally came together as Christian people who loved the Lord to study the Bible.
Så när de kom till Rom, så kom de tillsammans som kristna människor som älskade Herren och som studerade Bibeln tillsammans.
In America we have in our Wisconsin Synod in America we have many congregations that were not founded by pastors.
I Amerika har vi många församlingar som inte har grundats av pastorer.
But Christians, members of our church, moved to different cities and there they got together and had private services for several years sometimes before they got the services of a pastor.
Medlemmar av vår kyrka flyttar till områden där det inte finns någon församling och där träffas de privat och är tillsammans i många år innan de kan få en pastor som leder deras gudstjänst.
And everything that the Bible tells us about the Roman congregation,
allt som Bibeln säger oss om den romerska församlingen,
seems to indicate that this was the kind of congregation that we have there.
Visar att det var frågan om en sådan församling.
It would also explain why the book of Romans is the kind of book that it is.
Det förklarar också varför Romarbrevet är det slags brev som det är.
Romans is a complete course of instruction in Christian doctrine.
Romarbrevet är en fullständig kurs, en fullständig redogörelse av den kristna läran.
It is the kind of book that would be written to a congregation that never had thorough apostolic instruction before.
Det är ett slags bibelbok som borde skrivas till sådana som inte har fått en grundlig undervisning i den kristna läran innan.
And here Paul is now giving them that thorough apostolic instruction.
Och här ger nu Paulus dem denna grundliga apostoliska undervisning.
So, on the basis of all of those passages, then, we can certainly be sure that the Roman view concerning the origin of the congregation is not biblical.
Så på grundval av dessa ställen som vi tittat på kan vi vara säkra på att den romersk-katolska uppfattningen om församlingens romarförsamlingens ursprung inte är biblisk.
Now, this is all I want to say for the present about the introductory material.
Det är allt vad jag vill säga för närvarande om misagogiska inledande frågor.
And we want to go now immediately to Romans chapter 1.
Och nu går vi direkt till Romarbrevet 1.
Now we of course cannot in the short time that we have this week cover the whole letter to the Romans.
Den korta tid vi har till förfogande gör ju att vi kan inte ta upp allt som brevet innehåller.
And I want to pick out only some of the more significant or the more difficult.
Jag vill endast ta fram några av de mest betydelsefulla eller svårare ställena i Romarbrevet.
Now it's most interesting to consider the opening words of Romans.
Det är ytterst viktigt och intressant att se på Romarbrevets inledning.
When one considers the question of the place of verbal inspiration in the study of theology.
Mot bakgrund av den plats som verbal inspirationen nu har fått inom teologin.
The Romans is the first book of Christian doctrine to be published in the world.
Romarbrevet är den första läroboken i den kristna läran publicerad i denna världen.
Melanchthon used the letter to the Romans as the basis for his first book of dogmatics.
Melanchthon använde Romarbrevet som grundval för sin första lärobok i dogmatik.
Melanchthon called Romans the absolute summary of the gospel.
Melanchthon kallade Romarbrevet för det absoluta summan, det sammandraget av evangelium.
All the important doctrines of the Christian religion are there.
Alla de viktiga lärorna i den kristna tron finns där.
With only one exception.
Bara ett undantag.
And that is the doctrine of the Lord's Supper.
Och det är läran om nattvarden.
You have in the first three chapters, from chapter 1 verse 8 to chapter 3 verse 21, a presentation of the sinfulness of the whole human race.
I kapitel 1:8 till 3:21 så har vi det. En grundlig framställning av kristna läran om människan och hennes syndiga natur. Ett 8 till 3:21. Det allmänna syndafördärvet.
And then in chapter 3:22 to 5:21.
I 3:22 till 5:21.
Universal justification.
Av den bibliska läran om den allmänna rättfärdiggörelsen.
So really a summary of law and gospel.
Alltså ett sammandrag av lag och evangelium.
And 6:1 to 8:17.
I 6:1 till 8:17.
The doctrine of sanctification.
Läran om helgelsen.
And the Christian life.
Och det kristna livet.
Then from 8:18 to 39. You have the certainty of the Christian.
8:18 till 8:39 är den kristnes visshet.
This can really be included in the next section.
Det kan också innefattas i nästa sektion, nästa avdelning.
And then from 9:1 to 11:33.
9:1 till 11:33.
The doctrine of eternal election.
Läran om den eviga utkårelsen.
And then 12.
Sorry.
And 12:1 to 15. I don't know what the last verse is of 15.
12:1 till 15:33.
Is instruction in Christian living.
Undervisning om det kristna livet.
Now you could see then that this is a really an overview of the whole field of Christian doctrine.
Så här får vi en överblick över hela den kristna lärans fält.
Now, as a background for the first words in Romans.
Som en bakgrund till de inledande orden i Romarbrevet.
It is good for us to remember.
Är det bra att komma ihåg?
That it is often said in our modern theological world.
Att det sägs ofta i den moderna teologiska världen.
That we cannot begin our study of doctrine.
Att vi får inte börja vårt studium av lära.
And we cannot begin our teaching of doctrine.
Vi får inte börja vår undervisning, lärundervisning.
With the doctrine of verbal inspiration.
Med verbal inspirationen, läran om verbal inspirationen.
This is the place where, in America, the two greatest Lutheran dogmaticians are Franz Pieper and Adolf Hennecke.
I Amerika är de två ledande dogmatikerna Adolf Hennecke och Franz Pieper.
And both Pieper and Hennecke begin their book of doctrine, the textbook in Christian doctrine, with the doctrine of verbal inspiration.
Båda börjar sin lärobok i dogmatik med läran om verbal inspiration.
It is argued by opponents.
Men det sägs av deras kritiker.
That this is an authoritarian approach to the teaching of doctrine.
Att det är en auktoritär, ett auktoritärt närmande till den kristna läran.
And they say that such an approach is not acceptable to modern man.
Att närma sig läran på det sättet kan inte den moderna människan acceptera.
A teacher of doctrine must never tell people this is what you ought to believe.
Den som undervisar i läran får inte säga till folk detta är vad du ska tro.
They said that's the wrong way to get at modern man.
Det är ett felaktigt sätt att försöka nå den moderna människan.
Because modern man will not listen to authority.
För den moderna människan vill inte ha någon auktoritet, inte lyssna till auktoriteter.
They want to decide things for themselves.
De vill bestämma själva.
But that is a default of modern man.
Men det är ju den moderna människans misstag.
That was Eve's mistake in the Garden of Eden.
Det var Evas misstag i Edens trädgård.
She also wanted to make up her own mind about what was right.
Hon ville också bestämma sig själv vad som var rätt.
She didn't want to be told what she should do and what she should believe.
Hon ville inte bli undervisad av någon annan vad hon ska tro.
But we are so often told today,
men vi får höra så ofta idag,
that instead of an authoritarian approach,
att istället för en auktoritär approach,
we must offer the doctrines of the Bible in an objective way.
Så ska vi nalkas läran på ett objektivt sätt.
And then let people decide which point of view is the correct one for them.
Och så ska vi låta människorna själva besluta sig för vilken lära som de tycker är den bästa.
And maybe after they have accepted what we have told them.
Och sedan de har accepterat vad vi har sagt det.
And have believed that this is good and true.
Och har trott att det är rätt och riktigt.
Then we can convince them that what we have proclaimed to them is the word of God.
Då kan vi övertyga dem att vad vi har sagt dem är Guds ord.
In other words, an authoritarian method of teaching religion is rejected in the modern theological world.
Med andra ord, i den moderna teologiska världen har man förkastat det auktoritativa sättet att undervisa.
My oldest son studied for the Holy Ministry at a Missouri Synod college.
Min äldste son studerade för prästenbetet i ett Missouri Synod seminarium eller college.
Before he left Before he went to the seminary, however, he decided not to enter the ministry.
Innan han for till prästseminariet beslöt han att han skulle inte bli präst.
He said that during all his years at the college, and this at the Missouri Synod College,
han sa att under alla dessa år vid detta college i Missouri Synoden,
he never heard any of his professors teach false doctrine.
Så hörde han aldrig någon professor lära falskt.
But he also said that he never learned what the truth was.
Men han sa också att han fick aldrig lära sig vad som var sanningen.
The professor would simply tell them all the various points of view that were held about these doctrines.
Professorerna presenterade bara en rad olika läror om läropunkten i fråga.
And then the students were told that they should make up their minds as to which is the right one, right point of view.
Och så skulle då studenten själv bestämma sig för vilken av dessa uppfattningar han skulle.
So they were never told, this is what the Bible says.
Så de fick aldrig lära sig, detta är vad Bibeln lär.
This is what you ought to believe.
Detta är vad du ska tro.
Because that's not the way to teach religion.
För så ska man ju inte undervisa i religion.
Last Saturday I was reading in the magazine Teologi und Kirche.
I lördag så läste jag i den här tidningen Teologi und Kirche.
This is the magazine of the Free Lutheran Church in Germany.
Det är den teologiska tidskriften för SELK, den stora sammanslagningen av fria lutherska kyrkor i Västtyskland.
Hartmut Günther, who is one of the teacher professors at Oberursel.
Hartmut Günther, en av professorerna i teologiska högskolan i Oberursel,
has a book review on Goppel's book on the theology of the New Testament.
Recenserar i detta häfte Goppels bok om Nya testamentets teologi.
And Hartmut Günther says there,
Günther säger,
that Goppel does not tell the student what he should believe.
Att Goppel säger inte till studenterna vad de ska tro.
What he has to learn.
Vad de ska lära sig.
But he says he takes the reader by the hand.
Han tar läsaren i handen.
And tells him about all the various views.
Och berättar för honom om alla möjliga uppfattningar.
So that he can freely decide for himself.
Så att han fritt och självständigt själv kan bestämma sig.
What the questions are and what the answers are.
Vad saken gäller och vad svaren är.
So that he can also think along and make up his own mind.
Så att han kan tänka själv och själv bestämma sig.
Now, of course, we don't want people to stop thinking.
Det är klart att vi vill inte att människor ska sluta tänka när de kommer till den kristna församlingen.
We want them also to think along.
Vi vill också att de ska tänka.
But if we are going to be faithful proclaimers of God's word,
men om vi vill vara trogna förkunnare av Guds ord,
then we ought to tell men what God's word says.
Då ska vi säga människan vad Guds ord lär.
Now this is an authoritarian method of teaching doctrine.
Men detta är en auktoritativ metod för att lära.
And this method is so foreign to man's claim that he is able to judge for himself what is right and what is good and what is true. Which is so foreign to the claim.
Detta är så främmande för den moderna människan att hon får höra klart och tydligt, detta är sanningen, detta är vad du ska tro.
But this method was used by the Old Testament prophets.
Men de gammaltestamentliga profeterna använde denna metod.
When they went to teach the people doctrine, they came with an assertion of their authority.
När de undervisade människorna i läran, så kom de med en försäkran om auktoriteten bakom dem.
You might remember how Jeremiah said,
Jeremiah sa,
O earth, 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 hear the word of the Lord.
O land, 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 hör Herrens ord.
The Old Testament prophets did not offer their message in an objective way.
De gamla testamentliga profeterna presenterade inte budskapet på ett objektivt sätt.
They did not offer various views in a neutral way.
De presenterade inte en rad olika uppfattningar på ett neutralt vis.
They spoke with authority.
De talade med auktoritet.
They evidently expected the people to believe what they had to say.
Och de väntade att människorna skulle tro vad de sa.
And so they often began their sermons with, Thus saith the Lord.
Därför börjar de sina predikningar ofta med orden, Så säger Herren.
And you're certainly not saying this is an opinion that you might accept or reject.
De sa inte, det här är en mening som du kan acceptera eller förkasta.
They did not say, this is what Dr. So-and-so thinks.
De sa inte heller, det är vad Dr. Den och Den tycker.
And that's what Dr. So-and-so thinks.
Och det var Dr. So-and-so.
They did not even say, this is my opinion.
De sa inte ens, det här är min uppfattning.
They did not say, I would like to persuade you by my wisdom that this opinion is correct.
De sa inte, jag ska försöka övertyga dig genom min vishet, övertyga dig om att det är min åsikt som är den rätta.
And when one reads the books of the Old Testament,
när man läser de gamla testamentliga böckerna,
we can only conclude that the writers believed that their hearers should have accepted what they said.
Så kan vi dra den slutsatsen att man menade att åhörarna skulle verkligen tro vad de sa.
When they spoke of the views of the false prophets, they made it clear that those views were false.
När de talade om de falska profeternas åsikter, så gjorde de det klart för åhörarna att det är falska åsikter.
And they looked upon those who did not accept their message as hardened, wicked sinners.
Och de såg på dem som förkastade vad de sa som förhärdade onda syndare.
This attitude of the Old Testament prophets has some connection with the doctrine of the biblical doctrine of original sin.
Den här hållningen från de gamla testamentliga profeterna har ett förhållande till Bibelns lära om det allmänna syndafördärvet.
Man's understanding has been darkened by the fall.
Människans förståelse har förmörkats av syndafallet.
Natural man is not a good judge of what is true and what is false.
Den naturliga människan är ingen god domare över vad som är rätt och fel.
St. Paul tells us in 1 Corinthians 2,
Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 2,
that the truth of God is foolishness to the natural man.
Att Guds sanning är dårskap för den naturliga människan.
Human reason, therefore, is incapable of recognizing the truth.
Det mänskliga förnuftet är därför inkompetent för att erkänna sanningen.
And therefore, human reason needs to be changed.
Därför måste det mänskliga förnuftet förändras.
And that can be changed only by the Holy Spirit in conversion.
Och det kan bara förändras, omvändas av den helige anden.
Man's only way to truth, therefore, is by faith.
Människans enda väg till sanningen är därför genom tro.
At least this is true of all spiritual truth.
I varje fall är detta sant om alla andliga sanningar.
And faith needs a word of authority to which to cling.
Och tron behöver ett auktoritativt ord att klamra sig fast vid.
This word of authority comes to us as a clear and professed word of authority.
Och detta auktoritativa ord kommer till oss som ett klart och bekänt ord.
Even though Paul does not begin his letter with the words "Thus saith the Lord,"
även om Paulus inte börjar brevet med orden "Så säger Herren,"
he emphasizes exactly the same truth by his opening words.
Så betonar han samma sanning genom sina inledande ord här.
And a close look at the first words of Romans.
Om vi ser närmare på de första orden i Romarbrevet,
clearly shows that Paul also uses the authoritarian method of the Old Testament prophets.
Så ser vi att också aposteln Paulus använder den auktoritativa metoden, liksom de gamla testamentliga profeterna.
He asserts his authority first of all by saying that he is a servant of Jesus Christ, a called apostle, separated unto the gospel of God.
Han understryker först och främst sin auktoritet genom att framhålla att han är Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium.
Now, if a man in a business suit were standing next to the road,
om en person i sina arbetskläder står vid vägen,
signaling for you to stop,
och signalerar till dig att du ska stanna,
then you are free to stop or to go on as you please.
Så är du fri att stanna eller fortsätta.
This is your choice.
Det är ditt val.
But if that man has on a uniform,
men om den person har en uniform,
if this is a policeman,
om det är en polis,
and he motions to you to stop,
och han signalerar till dig att du ska stanna,
then you better stop.
Så är det bäst att du stannar.
You have no choice.
Du har inget val.
And we might say that when Paul says, I am a servant of Jesus Christ, a called apostle, he's putting on his uniform.
Vi kunde säga att när Paulus framhåller att han är Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, då har han tagit på sig uniformen.
He first of all calls himself then a servant.
Han kallar sig först en tjänare.
The word servant is really in the Greek word for slave.
Det är det ord som betyder egentligen på grekiska slav.
And the word makes it clear that Paul has not come to do his own work.
Det gör det klart att Paulus inte kommit för att föra fram sina egna tankar.
He has not come to carry out his own will and desires.
Det är inte hans egna tyckanden och önskningar.
But he has come to do the work of the Lord.
Han har kommit för att göra Herrens verk.
And to carry out the will and the desire of his Lord.
För att föra ut Guds vilja och önskningar.
And it should be noted that this title servant is the title which is regularly used by the Old Testament prophets.
Och det bör göras klart att denna titel tjänare eller slav, den används regelbundet av de gamla testamentliga profeterna.
Moses, for example, is called the servant of the Lord.
Mose kallas för Herrens tjänare.
The servant of God.
Herrens tjänare.
And in the Old Testament, the Lord regularly speaks of my servants, the prophets.
Och Gud talar i Gamla testamentet om mina tjänare, profeterna.
We might look up just a few verses to illustrate this.
Vi kan slå upp några få verser för att visa detta.
2 Kings 9:7.
Andra Konungaboken 9:7. Och du skall förgöra Ahabs, din herres hus, ty jag vill på Isebel hämnas mina tjänare, profeternas blod, ja, alla herrens tjänares blod.
And Jeremiah 7:25.
Och Jeremia 7:25. Allt ifrån den dag då edra fäder drog ut ur Egyptens land ända till nu har jag dag efter dag titt och ofta sänt till eder alla mina tjänare, profeterna.
And I'm sure that you could think of many other passages from the Old Testament that are very similar to this.
Och du kan säkert hitta en rad andra ställen i Gamla testamentet.
It would be very interesting to study all the Old Testament passages which speak of the servant or the servants of the Lord or the servant of God.
Det är mycket intressant att slå upp alla ställen i Gamla testamentet som talar om profeterna som Herrens tjänare eller Guds tjänare.
Or where God speaks of my servants.
Eller när Gud säger, talar om profeterna som mina tjänare.
I believe that in almost all cases it is possible to show that it denotes an official position.
Jag tror man kan visa på alla ställen där det förekommer att det betecknar en person i officiell ställning.
Paul also calls himself a called apostle.
Du kallar sig Paulus också för en kallad apostel.
The word apostle is a Greek word which we have taken into our language without translating.
Ordet apostel är egentligen ett grekiskt ord som vi har tagit in i vårt språk utan att översätta det.
The Greek word is apostolos.
Det grekiska ordet är apostolos.
It comes from the Greek word apostello.
Det kommer av det grekiska verbet apostello. Åke, du kan hämta några pennor.
Ja, kan du hämta det? Apostello means to send out.
Apostello betyder sända ut.
So an apostolos is one who is sent out.
Så en apostolos är en som är utsänd.
And this also echoes a claim made by the Old Testament prophets.
Och detta är också ett eko av ett anspråk som är gjort av de gamla testamentliga profeterna.
The Old Testament prophets say again and again that they were sent by the Lord.
De gamla testamentliga profeterna säger om och om igen att de är sända av Herren.
And God speaks of sending the Old Testament prophets.
Och Herren talar om att sända profeterna.
Here too we might just look up a few passages to illustrate the point.
Vi kan slå upp några få ställen som
Jeremiah 1:7.
Jeremia 1:7. Då sade Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå stad vart jag än sänder dig och tala vad jag än bjuder dig.
In Ezekiel 2:3.
Och Hesekiel 2:3. Och han sa det till mig, du människobarn, jag sänder dig till Israels barn, de avfälliga hedningarna som har avfallit från mig. De och deras fäder har begått överträdelser mot mig allt intill den dag som idag är.
In fact, this is characteristic of all true prophets that they were sent by the Lord.
Det är karakteristiskt för alla sanna profeter att de är sända av Gud.
This characteristic of being sent by the Lord is what is lacking in a false prophet.
Och det saknas hos en falsk profet, detta att vara sänd av Gud.
False prophets are often described as those who were not sent by the Lord.
De falska profeterna beskrivs som sådana som inte är sända av Herren.
This too might be illustrated by a few passages. Jeremiah 7:25.
Jeremia 7:25. Allt ifrån
25 in my Bible, since the days that your fathers came forth out of Egypt.
Allt ifrån den dag då era fäder drog ut ur Egyptens land ända tills nu har jag dag efter dag titt och ofta sänt till eder alla mina tjänare och profeterna.
Yeah, that's not the right one.
Yeah.
No, that's a mistake, I think. And it should be Jeremiah 26:5. Try that one.
Vi försöker med Jeremia 26:5.
Well,
I don't know. No, this is...
No, that's also turning... That's, see, that's another illustration of the other point. On 35... Try 35, 15.
35, 15.
No, that's also... I've said unto them that my servant's the prophet.
Yeah.
And, well, I know 23, 30, 21, and 32 is right. Try that one. 23, 31, and 32.
32. Då säger Herren dessa som frambär sin egen tungas ord, men säger så, säger Herren. Ja, jag ska komma över dem som profeterar lögndrömmar, säger Herren. Och som när de förtäljer dem för mitt folk vilse med sina lögner.
All right. Was that right?
Yeah.
And then did 32 also? 32.
Yeah. 27:15. 27:15. Jag har icke sänt dem, säger Herren. Det är de själva som profeterar lögn i mitt namn. Och det kommer så stad att jag måste driva er bort.
Yes, and 29:9.
Och 29:9. Ty man profeterar lögn för eder i mitt namn. Jag har icke sänt dem, säger Herren.
And 14:14.
Och 14:14. Men Herren sa till mig, profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har icke sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem.
Yes, the first passages emphasize the fact that the true prophets were sent by the Lord, and these last passages then emphasize the fact that the false prophets were men who were not sent by the Lord.
De första ställena vi citerade visade att de sanna profeterna är män som är sända av Herren, och de falska sådana som icke är sända av Herren.
And we might think here also of the call of Isaiah.
Vi kan också här tänka på kallelsen av Jesaja.
In Isaiah chapter 6.
I Jesaja 6.
You all remember how the Lord said, whom shall we send and who will go for us?
Vi kommer ihåg hur Herren säger, vem ska vi sända och vem vill vara vår budbärare?
And Isaiah answered, here am I, send me, send me.
Och Jesaja svarade, här är jag, send me, send me.
So, according to the Old Testament, therefore, one of the characteristics of a true prophet is that he is sent by the Lord, and a false prophet is one who is not sent by the Lord.
Så enligt Gamla Testamentet, en sann profet är sänd av Herren, en falsk är icke sänd av Herren.
And Paul therefore says that he is an apostolos.
Så när Paulus säger att han är en apostolos.
That he has been sent out by God.
Att han är utsänd av Gud.
He is making the same kind of claim for himself that the Old Testament prophets made.
Då kommer han med samma anspråk som det Gamla Testamentet.
He was a messenger of the Lord.
Han var Herrens budbärare.
And that's a good place to stop.
Ja, det är ett bra ställe att ta paus på.